Och trons olika faser heter rubriken, men jag vill att du lyssnar på ett speciellt sätt idag. För jag upplever här nu bara, utanför mitt upplägg och protokoll, så upplever jag att Jesus, han vill komma in och verkligen tala in i våra liv när det gäller bön. Han vill stärka vårt böneliv. Han vill låta vårt böneliv bli det som verkligen det får växa upp och blomstra. Och jag upplever här att Herren vill verkligen också förnya och tala till oss så att vi går hem med en upplevelse av att Jesus, han vill göra mera i vår bön. I det som vi, så när vi är hemma där du finns och när du tjänar Herren inför hans ansikte, så vill han tala till dig, han vill uppenbara sig. Och du ska få be i tro, du ska få vara med och förlösa saker in i de sammanhang som du berör och som berör dig. Det här bibelordet som börjar med, som står här, det är att rättfärdighet, alltså Romarbrevet 1:17. Det står så här att rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Drömmar, beslut, dröjsmål, svårigheter och befrielse hör till vår trosvandring. Men jag vill säga här redan från början att grunden för allt så finns redan nedlagt i det som Jesus ger oss genom sitt ord. Fröet för allt, när vi också talar om tro och när vi går in på det här, så det finns i det här lilla. Allt finns där. Så att när vi talar om tro, så är det ingenting vi egentligen själva behöver producera, utan det är redan producerat från himlen. Och när det landar i våra hjärtan, så går det tillbaka och så växer det. Och det här är så vilsamt och härligt att veta att det är så. Vi är inte ute på en egen resa där vi försöker hitta på någonting själva, utan vi är tillsammans med Jesus hela tiden. Ser den här bilden här? Jag har en bild på när man tankar bensin i en bil. Alla som har bilar så vet varför vi får till bensinstationen. Precis som en bil går på bensin, så lever den kristne av tro. Det börjar redan genast i början när vår vandring med Jesus, när vi tar emot Jesus i vårt liv, så tar vi emot honom genom tro. Och så fortsätter det. En människa lever av mat, vitaminer, kärlek, hopp, sol och vänner. Det, vi vet att det är viktigt. Men hon är också skapad för att leva av tro. Det här finns redan nedlagt i oss. Vi är skapade för det här. Så det är ingenting vi behöver liksom pressa fram. Inte bara att ha tro för vissa enskilda saker, utan att leva av tro. Det här bibelordet som vi läser här, tänk dig, det står att den rättfärdige ska leva av tro. Ibland blir vi så fokuserade på vissa saker när det gäller tro, att vi ska ha tro för det här och vi ska tro för det där. Men det står att den rättfärdige ska leva av tro. Precis som bilen går på bensin, så får vi leva av tro. Då är nästa fråga, hur får man tro? Det står så här, alltså i Romarbrevet 10:17 står det så här. Alltså, vi ska vänta in lite finska. Jag hoppas jag har rätt där, att det står rätt. Bibelhänvisning, Romarbrevet 10:17. Alltså kommer tron av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Den här sista meningen där som det står i kraft av Kristi ord. Det är någonting ganska starkt. Det finns väldigt mycket felaktig tro också. Och jag ska bara ta det här innan vi går vidare. Alla former av felaktig tro har en sak gemensamt. De säger alla att du kan få dig själv att tro något om du tror tillräckligt intensivt. Och det betyder att det säger att du kan på något vis manipulera eller beveka Gud. Men det är en felaktig tro. Det är ingenting som ens Bibeln säger, talar om. Det är det mänskliga försöket att komma nära Gud. Medan Gud redan har kommit till oss och kommit och gett oss det som vi kan leva av. Man kan säga, jag tycker vi tar det här nu redan från början här, att man kan säga att Jesus är den som ger oss de ord som ger oss tro. I kraft av Kristi ord. Förstår du? Han är alltså ursprunget till all tro. Det är från honom det kommer ord. Jag tror att du som har vandrat med Jesus en tid så vet vad jag talar om nu. Det händer, och det har hänt ibland, att du kanske har fått en, bara läst Bibeln. Och så har du läst en bibelvers. Och så har den där bibelversen börjat leva för dig. Det är kraft i ordet. Eller du har kanske varit i en omständighet och så har du bara fått en förnimmelse av att nu ska du göra så här. Eller du ska säga det här. Det kommer från himlen. Det är någonting som landar in. Ett frö landar. Och ibland är det så att det där frö det växer på en gång. Tjong, och så säger du någonting. Andra gånger så går vi in i en. Tar det längre. Det är alltså en process. Ja, ska vi se här. Jag är lite för långsam med min. Vi har nog lite smått teknikproblem här. Va? Ja, men den är nog igång. Sådär. Ja, hörni. Så ska vi ta lite om trons väsen. När Bibeln talar om tro så behöver vi definiera vad handlar tron om. Och jag ska bara ta det kort här. Trons väsen. Det står att genom tro så söker vi Gud och hans vilja. Det är alltså tron som gör att vi kan närma oss Gud. Vi kan liksom söka honom. Att vandra i tro och att leva i tro så handlar om en dimension som är bortom det mänskligt förklarbara. Allt det här som du och jag ser och som vi kan förklara med förnuftet. Det är en dimension i tillvaron som vi alla upplever. Men trons dimension, den börjar alltid i det osynliga. Och så kommer det, och så blir det synligt, verkligt på ett eller annat sätt. Tron leder oss till att göra saker vi aldrig skulle göra utan tro. Alla som tror är vanliga människor. Det står i Jakobs brev 5 och 17. Elias var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön. Att det inte skulle regna. Och det regnade inte på jorden. Under 3 år och 6 månader. En människa som vi. En människa som du och jag. Oj, jag är lite. Det här är nog lite shakigt här nu. Ja. Ja. Jag ska ännu ta lite om trons väsen. Det här med att tron gör att vi gör saker som vi aldrig skulle göra annars. Då har vi de här exemplen i Bibeln. Jag tror det är bra att ta några av dem. Vi har Noa. Tänk dig att han går en dag precis som alla andra. Lever sitt liv där någonstans uppe i bergena dit. Och så plötsligt en dag så säger Gud åt honom att du ska bygga en ark. Tänk dig att det är liksom Abraham på samma sätt, så får han liksom det här att nu ska du gå ut ur ditt land. Ingen av dem ser liksom konsekvenserna och slutresultaten av allt det där. De börjar, de gör saker. Abraham blir liksom far till många folk. Ändå vet han inte vart han ska bo. Han vet inte vart han ska flytta. Han ska bara fara iväg och han ska dra iväg. Så att det är alltid en vandring. Det här att vandra i tro är liksom alltid en dimension av att du inte riktigt vet vart allt ska sluta. Du vet någonting. Du får en del av det. Men du har bara en liten bit av pusslet och Gud, han har hela pusslet. Han liksom ser alltihopa. Men han behöver dig och mig. Han behöver ta oss och få oss där för att vi ska vara en del av det där som Gud håller på med. Så var det med Noa, så var det med Abraham, så var det med alla de här som vi läser om i Bibeln. Sen har vi det här bibelstället från Lukas 17:6. Lukas 17:6 som säger att om ni har tro som ett senapskorn, ska ni kunna säga till det här mullvärdsfikonträdet. Det här är det Jesus säger. Dra upp dig med rötterna och sätt ner dig i havet och det ska lyda er. Och här kommer den här delen som är så viktig. Att den här bilden som Jesus ger om senapskornet. Så poängen med den, det är det att i det där lilla kornet så finns alla förutsättningar. Och jag tycker det här är så fascinerande. Vi läste redan tidigare om det här att Elia var en människa som vi. Senapskornet är litet. Vad betyder det här? Jo, hela Bibelns budskap är det här att du och jag, vi kan leva av tro. Vi har fått det, vi får det från Jesus själv. Och så kan vi gå vidare. Och jag ska så småningom komma till de här olika faserna, för de ger en viss förklaring till varför vi ibland upplever det här med tro lite frustrerande. Jag tror att jag inte är ensam med det, men ibland så vet jag att det finns delar när vi tycker ibland att saker inte går som vi hade trott och allt det här. Så vi kommer till det. Men låt mig vara konkret och säga så här. Det här senapsfröet, den här tron som Bibeln talar om. Vad skulle det kunna vara? Jag ska ta några exempel. Det kunde betyda att det kanske var den där lilla senapsfröets tro som gjorde att du kom hit idag. Det kan hända att det fanns någonting inom dig, en längtan, någonting som du tänkt, jag vill söka Gud idag. Eller jag kommer hit för att jag vill vara inför Herren. Eller jag har någonting med mig jag vill lyfta fram inför Gud. Det kan hända att det en bön som du bad i morse när du steg upp. Du kanske bad för någon människa. Det var någonting som har kommit till dig på ditt hjärta. Det där är det där fröet. Kanske en inspirerande tanke. Kanske du vaknar i morse och så tänker nej men oj. Ni vet. Ibland kan det komma sådana saker till oss också. Eller när du läste Bibeln. Och så börjar någonting leva inom dig. Ett bibelord eller någonting sånt. Allt det här handlar om den här senapsfröet. Oj, nu byter vi här. Bilden jag visar här på skärmen, det är president Barack Obama från USAs president. Som han höll en bönefrukost här för några dagar sedan. Och ganska många samlades där. Och jag läste hans tal på nätet och jag hörde hans tal faktiskt. Och det var oerhört intressant att höra en president tala om Jesus sårmärkta händer. Tala om presidenter i historien som har gått före i tro, som har kämpat. Martin Luther King, som han säger att där vi såg honom inför massorna. När han talade och han höll sitt berömda tal. Men det vi inte såg, det var den kampen som han hade ensam på knä. Eller när han förföljdes. Eller när hans barn och hans hem blev bombat. Det där såg vi inte. Men allt, sa han, allt det där, det var ett liv i tro. Och så här sa presidenten bland annat. Tron är inte en ägodel. Tron är en process. När vi tidigare läste Hebreerbrevet slogs jag av texten. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Han lönar dem som söker honom, inte bara för en stund eller en dag, men för varje ögonblick och varje dag. Jag tycker det var så fint att en president kan predika på det här sättet. För det här är ju en predikan. Du finner den på nätet om du vill läsa hela den delen. Och nu går vi till tronsfaser, som jag har kallat den här predikan. Tronsfaser. Hebreerbrevet 11:1 säger att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Tro förknippar vi ofta med någonting starkt och härligt. Ofta så kan vi fokusera på början av var börjar tron. Och ofta tar vi sen de där snabba hopperna över och så landar vi i det vad som tron slutar i. Och så tänker vi det är något stort och starkt och det är det. Men jag tänker idag inte, jag tänker faktiskt idag hålla mig vid det som handlar om den process som händer när ett senapsfrö blir någonting mer. När den lilla fröet växer. Ibland så kan vi tänka så här att bara vi blir riktigt inspirerade så ökar vår tro. Det finns väl en viss sanning i att när vi liksom blir inspirerade, vi hör ett vittnesbörd, någon berättar om vad som har hänt, så det är helt klart att det är en viktig del av alltihopa. Men tron, att leva av tro är inte att leva av inspiration. Det är en skillnad. Att leva av tro är väldigt mycket mer. Det står att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Vi behöver lära oss känna igen trons olika faser. Och jag tror att du kommer känna igen det när jag går igenom. Det här är alltså ingen ny stor uppenbarelse kanske. Men jag tror att den kan, när du känner igen det, så kan det också ge dig en glädje och ett hopp. Det kan höja ditt mod. Och det kan dessutom ge dig den uppmuntran och den kraft som behövs där du just nu finns. Första fasen av tron så handlar ofta om en dröm eller en utmaning. Det kan vara någonting väldigt stort och mäktigt som du någon gång kanske kommer ihåg eller vet att du har varit med om. Där du har på något vis sett kanske hela ditt liv passera i revy och så har Herren stått där och sagt nu ska du få till Kina. Det finns människor som har upplevt de där stora, stora visionerna av någonting. Hela livet liksom på en gång. Men oberoende av om du har gjort det eller inte så är faktum det att den rättfärdige ska leva av tro. Och det betyder att den rättfärdige ska leva av tro varje dag, varje stund. Vi kan leva av det som Jesus ger åt oss för varje dag. Och det betyder att det handlar inte bara om stora beslut. Det handlar inte om mäktiga drömmar. Det handlar om dina och mina beslut och utmaningar, telefonsamtal. Det som vi möter i vår vardag. Varje dag. Det är därför som det börjar. Det börjar ändå med någonting av det här. Det kan finnas saker som du just nu själv, du liksom tycker att du är i ett läge där någonting skulle behöva förändras. Eller någon skulle behöva förändras. Och så vidare. Och då är det just den här utmaningen som kommer till dig. Det börjar där. Där börjar det. Och kom ihåg det här att Gud vill alltid göra någonting mycket mera än vad du själv kan göra. Så det betyder att vi kan aldrig möta de här sakerna i livet om vi bara möter dem med oj, nu får det här igen lite. Ja, det kommer nog. Det är så lätt och vi vill ibland ha allting så tillrättalagt för oss. Vi skulle önska att allt ordnar sig på en gång. Allt lägger sig till rätta. Och det är ett mänskligt, helt naturligt en naturlig reaktion som vi har. Men det är inte tro. Oj, jag bara måste få det här nu att visa sig igen. Oj, vad det är. Sådär. Nu kommer det igen. Vi vill alltid, när vi möter de här sakerna, så skulle vi genast vilja veta så här att Gud berättar allt för oss och säger att ja, det här är utmaningen, det här är grejen, och så skulle vi vilja ha allting klart. Så att vi kan liksom sova gott och inte behöva bekymra oss och inte behöva fundera. Men faktum är det att när du möter en utmaning och när det kommer emot dig, så är det ju just i den första delen av alltihopa. Fröet är ännu ett senapskorn. Det där lilla senapskornet ligger där. Inte det ett stort träd. Jag skulle vilja genast, det skulle bara hända allting på en gång. Och så skulle liksom trädet växa upp, tjup, och så får jag liksom slappna av. Men du är ju i början. Och Herren, han för saker till oss. För vi vill leva i hans vilja. Och då för han oss in i saker. Och det är ibland riktigt besvärligt. Och ibland är det jättehärligt. Ibland så kan det vara så att du är så inspirerad och du upplever, ja, nu har verkligen jag står på berget liksom. Jag ser långt. Båda de här delarna så är första fasen i det som handlar om tro. En dröm, en utmaning. Den andra fasen som vi kommer in i, så handlar om ett beslut. Om jag har en dröm, eller om jag möter en utmaning, om vi säger att det först handlar om att jag nu drömmer om någonting och jag skulle vilja, jag verkligen sträcker mig mot det här, så är det naturligt att jag tar också ett beslut. Vi ska säga att jag upplever att jag ska bli en, jag ska på ett speciellt sätt säga att Herren kallar mig att verkligen, jag upplever att jag ska gå till människor på något vis, jag ska besöka dem, jag ska få till ålderdomshemmet och du upplever en längtan att få liksom komma till människors bäddar och sitta med dem. Och du har kanske drömmen, du redan ser det här. Då är det faktiskt det andra som behöver ske, det är att jag tar ett beslut att jag går dit. Eller jag har mött någon människa som är i ett knepigt läge. ekonomiskt eller den på något vis låter mig få del av hur det är. Då kommer den här stunden när jag själv väljer om jag faktiskt tar nästa steg in i det som Gud vill göra. Det som han har berättat, den trosvandring, det lilla fröet, ska det få växa eller ska det inte få det? Vi kommer aldrig ifrån det här. Det kan ibland vara en suck, en bön till Herren. För en situation eller någonting. Men det intressanta är det där att många gånger när jag har bett min bön. Så många gånger har jag själv märkt det här. Sen kommer utmaningen. När jag har bett för det här så leder Gud mig ändå vidare till att ta ett steg till. Plötsligt står den människan där. Plötsligt så kommer behovet. Plötsligt konkretiseras det så att jag måste lätta på plånboken. Eller ge min tid för någonting, för en medmänniska. Det här är trosvandringen som du och jag som följer Jesus ska vara beredda på. Det betyder att jag får avstå från någonting kanske. Det kan hända att jag måste stiga ut ur den där bekväma som jag hade tänkt. Och bastun är varm och jag har liksom allting klart. Färdigt, lördagskvällen är planerad. Och så kommer någonting som du vet längst inom dig. Att det här är precis Herren är på gång nu. Men jag måste avstå någonting. Och då gäller det. Då plötsligt ligger spåret där. Och då är frågan. Vart åker det? Åker jag hem till bastun? Eller tar jag det där steget vidare? Jag säger inte alltid att det måste vara att Gud prickar in bastukvällen som den där. Men det händer. Därför att Gud vet att du kanske är disponibel. Du är beredd. Du är öppen för att tjäna Herren. Och då använder han dig för att det finns ingen annan i Sibbo. Alla andra bara bastu också. För att nu ta en bild. Petrus han steg över relingen, eller hur? Jesus kommer vandrande och så stiger han över relingen. Och så får han vara med om det som han inte liksom själv kan åstadkomma. Han kunde stiga över relingen, han kunde stiga ut på vattnet, han kunde se på Jesus. Men att han gick på vattnet så hade ingenting med honom själv att göra. Utan det var en vandring. Därför att han gjorde. Han gick. Därför att Jesus sa att han skulle göra det. Det tredje. Den tredje fasen. Fortfarande talar vi om att vandra i tro. Men jag tycker det är så härligt. Jag tycker det är bra. Att få riktigt så här. Ibland liksom möta sanningen. Möta liksom det här som. Jag blir ofta väldigt uppmuntrad av att liksom på något vis möta sanningen och möta det här som faktiskt jag känner att det här hör ihop med som vi nu talar om tro. Alltså dröjsmål och väntan. Det står i Habakkuk 2:3. Står det så här att ty ännu måste synen vänta på sin tid. Men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den ska inte utebli. Tänk att Bibeln talar om det här. Det finns saker som uppenbaras. Vi vet om Daniel, han bad, så gick det tre veckor eller månader innan ängeln kom till honom. Men Daniel, han fortsatte. Han var vän mot Gud, han tjänar honom och han väntar på svaret. Dröjsmål och väntan. Det är ofta under den här perioden som vi frågar när. När ska du svara på min bön? Varför dröjer det? Och varför dröjer det? Jo, det är för att Gud han jobbar samtidigt med oss. Noah, han fick vänta i 150 år. Abraham, han fick vänta ganska länge innan han fick sin son. Jesus väntade i 30 år innan han gick ut i den tjänst han skulle. Det finns en dimension av väntan också i det som handlar om att vandra med Herren i tro. Den här bilden är från en perrong. Du har säkert stått och väntat på ett tåg. Tåget kommer inte. Du väntar. Och så undrar du, varför kommer det inte? Nu ska vi ta en bild här som är... Här är en bild på fredagsgodis redan på måndag, frågetecken. Den här bilden vet alla som har haft barn vad det handlar om. När de flesta föräldrar vet att godis är inte bra för barn. Om de snaskar och äter hela tiden så blir det hål i tänderna. Det här vet vi ganska bra. Och därför så finns det många som har då hittat en dag när det ska vara godis. Fredag. Men garanterat alla föräldrar så har också fått vet om att barnen kommer och säger, de går bara in ett steg i butiken, så säger de, jag vill ha godis, jag vill ha godis, jag vill ha godis. Och gång på gång så måste föräldern motivera och säga, nej, inte godis nu, det är godis då på fredag, inte på måndag. Och varför är det så här? Och jag tror den här bilden är ganska bra ibland. När ett barn skulle vilja ha godis varje dag, så är det någonting som inte är bra. Och då säger föräldern, nej. Vänta. Vänta, det kommer på fredag. Och det här med väntan så är någonting, det är väldigt bra för oss. Det är väldigt bra att vi inte får allting hela tiden. Skulle vi få allting bara ramla ner över oss, så tror jag vi skulle bli ganska odrägliga människor. Det finns en i väldigt mycket, ja, och vi kan väl inte utröna allt vad som sker i andens värld och i det himmelska och vad Gud håller på med. Men faktum är det att saker behöver beredas också där. Varför kom ängeln till Daniel och sa att synen väntar? Jo, det var en kamp i andevärlden. Det hände saker. Och därför så ska vi vara trogna och fortsätta och vänta på det som Herren har lovat och det han vill visa oss. Och där när vi står där under den här tiden, så får vi bara ha målet klart. Vi får liksom låta oss uppfyllas av den här och veta att allting är under Guds kontroll. Ja, nu går vi ännu vidare ett steg. Man skulle ju tro att det här inte handlar alls om tro. För vi talar bara om väntan och svårigheter och sådant här. Men läs Bibeln. Gå igenom och följ med varenda trosmänniska i Bibeln som är beskriven. Så ska du se att de här människorna går igenom de här skeerna. Omständigheter. Vänta nu. Nu ska vi se om jag gick för långt. Nej. Ja. Jo, det är alltså omständigheter. Olika omständigheter. Vad finns det för omständigheter som vi kan nämna om? Till exempel kritik. Det är en viktig sak. Du kan läsa om Nehemja. När han fick uppdrag av Herren själv att fara till Jerusalem och bygga upp murarna. Det var klart som korvspad att han skulle åka dit. Det var helt klart. Han fick en tydlig uppmaning av Gud. Han fick också support och hjälp av kungen. Och så åker han dit. Och så börjar de jobba. Och när de håller på att jobba där, så börjar de märka där att de här folken där, en del av dem, de börjar ägga upp sig mot det här. De ville inte ha Jerusalem uppbyggt på nytt. Och så börjar det här negativa. Och så börjar surret omkring. Det andra är omständigheter. Det finns omständigheter som bara finns där och du undrar att varför är det så här? Jag vet att jag är på Herrens väg. Eller saker händer runt omkring dig där du finns i din vardag och du tycker att nej men allt går ju liksom åt motsatt håll. Det står så här i första Petrusbrev 1:6-9. Jag läser ganska mycket bibelord här nu idag. Det står så här, första Petrusbrev 1:6-9. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Den här dimensionen finns i ditt och mitt liv. Oj, det här kommer ännu en grej. Återvändsgränden. Är det här bibliskt? Ja, vi ska läsa Andra Korinthierbrevet 1 och från vers 8. Ja, hörde, finska tolken har nog. Andra Korinthierbrevet. Ja, slutet på en väg. Andra Korinthierbrevet 1, vers 8-11. Så här skrev Paulus. Bröder, vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud, som uppväcker de döda. Ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp, och att han även i fortsättningen ska rädda oss, när också ni hjälper oss genom er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått. Det här är bara en bibelvers av en troshjälte. En som hade drömmar och visioner, som gick upp på taket. Nej, var det Petrus? Paulus. Men du läser om Paulus så. Helt tydligt så var han sänd av Gud till Asien. Ändå får han gå igenom sådana här saker. Det är i de här stunderna som du frågar, var är du Gud? Har jag missat någonting? Det är då vi utgjuter vårt hjärta inför Gud. Mose var i samma situation. Han har genom mäktiga under så han sett hur farao har fått böja sig inför Gud och släppa iväg Israels folk. Han går ut ur Egypten och ut i öknen mot Röda havet, och dagen efter så kommer farao efter full fart. Då han ändrar sig. Och så jagar den egyptiska armén Israels folk rakt mot vad då? Havet. Så står han där vid stranden. Det kan man kalla en återvändsgränd. Du har armén bakom som jagar dig, och du har havet framför. Då finns det inga knep mera. Då finns det inga mänskliga försök som duger. Då måste någonting till. Då måste det ske ett under. Och vad sker? Det är då som Herren griper in. Halleluja. Det är då som han säger, Mose, slå på vattnet. Och så läser vi om den här fantastiska räddningen när Israels barn går rakt genom havet på torrland. Och så går de igenom och så sluter sig havet bakom dem. Halleluja. Vilken Vilket under, men ack, vilken nöd. Tänk dig Mose. Jag menar, han har blivit kallad från den lugna, härliga, sköna lunken ute där han vaktar får i öknen. Där dagarna är lugna och fåren bräker och han får sitta vid en eld och steka någonting. Och njuta av dagen och ta det lugnt. Och så står han, så leder Gud honom in i de här sakerna. Så att han till sist står framför ett hav där allting bara brusar. Och han kommer bli dödad bakifrån. Varför har vi de här exemplen i Bibeln? Det är för att vi ska förstå hur Gud jobbar. Vad han gör. Vem läser om det här idag? Jo, alla. Tänk att det står skrivet i Bibeln om när Mose ledde ut Israels barn. Och vi alla, vi njuter av välsignelserna, du och jag. Därför att vi kan ta emot dem och se det färdigt skrivet. Facit i handen. Men skulle du ha velat stå bredvid Moses sida den där dagen? Skulle du ha velat springa genom ökendammet? Och du vet att farao är på väg bakifrån. Det kan hända att det inte skulle vara så roligt. Men det var ändå rätt. Och Gud var med honom. Halleluja. Sen kommer det här. Befrielsen. Det här är sista skedet av vandringen i tro. Befrielsen. Miraklet. Till slut kommer Gud och befriar. Till slut kommer han in i situationen. Han gör ett mirakel. Han ger en lösning. Han löser upp saker för oss. Och det är den guden som du och jag har. Och det hänger inte på att du och jag var så starka och så fiffiga. Utan det handlar på att jag fortfarande säger Jesus. Jag kanske bara har ropat under den här tiden till Jesus. Och då kommer han och han griper in. Hela Josefs liv var lika mycket ett formande av honom själv som det var ett fantastiskt under. Tänk på det. Läs om Josef. Hur han formades i fängelset, i brunnen, i undan frestelser hos Potifar. Och samtidigt så får han se att Gud gör det han har sagt att han ska göra i hans liv. Ända från början. Och jag ska säga att du och jag, vi är nu inte heller så väldigt färdigt slipade diamanter. Om Josef inte var det, så han har en del saker han vill göra i vårt liv. Och det får bli till ära och pris också det. Nu går vi ner för landning här. Jag ska visa. Här är en bild på en liten planta som har börjat växa. Där nere fanns ett frö i den där svarta jorden. Och nu växer det. Men det märkliga är det att det där fröet som lades ner, det dog. Och ur det där fröet så kom den här växten. Och jag tror att när du och jag upplever också Herrens handlande i våra liv, så är det många gånger så här. Att när sist och slutligen det där bönesvaret kommer, så vet du och jag, vi vet att det här var ingen förtjänst i oss själva. Det var bara den helige ande. Han verkade fram det här. Han gjorde det. Och vi kanske var med och fanns där och gjorde någonting. Men vi vet ändå, det blev mycket större. Och då ger vi äran åt honom. Och då får Jesus äran. Och det betyder att människor ser honom. Och förstår vem han är. Det här unga paret, Nirja och Suros. De har varit här i en söndag. Och jag har med deras tillstånd får jag berätta det jag ska berätta nu. Jag tror att någon gång kommer de också få göra det här. Men jag ska helt kort säga, berätta. Det här paret kommer från Nepal. För 2,5 år sedan så beslöt de sig för att de skulle söka en framtid utanför deras eget land. Nirja, där till vänster, hon gav sig iväg. Hon fick en studieplats i Finland. Sros, han blev kvar i Nepal tillsammans med deras dotter. De kunde inte åka båda. Det var okänt. Och så gick det ett år. Och Nirja, hon jobbade här hårt. Hon bar ut post på... Det var, hon sa, det var så mycket snö den där vintern så att jag nästan inte tog mig fram och det var kallt. Och ni vet, tung cykel i snön. Hon bar ut posten på nätterna och så pluggade hon, läste hon på dagarna. Allt för att bara ordna en möjlighet för att också familjen skulle kunna komma. Efter ett år, de hade tänkt komma allihopa, men det gick inte. Då kommer Suros. Han får också en studieplats. Men lilla Sara, hon blir kvar i Nepal hos svärföräldrarna. Så går det 2 år. Och de har jobbat och studerat. Nirja, hon har studerat färdigt. Suros, han har ännu lite kvar. Men här för en tid sedan så jag har lite jobbat tillsammans med Suros och sa han ja, att det känns nog väldigt tungt det här. De har sökt visum och inresetillstånd för Sara redan sedan juli. Så den har väntat nu i 7 månader. Ingenting har hänt. Nu skulle de kunna ta henne hit, men de får inte tillstånd. Så gick det förra veckan. Surosan sa så här, ja, att det är så många frågor för mig nu. Att jag skulle borde ha ett jobb. Jag skulle borde få ordnat det här. Att hur ska det gå? Och jag går här i mina tankar. Att det är tungt ibland. Så bad vi tillsammans. Och vi har bett här också för att Sara ska få det här tillståndet att komma. Och så har vi talat om en annan sak. Vi har sagt att det finns en arbetsplats som eventuellt kan ta emot Suros. Kanske skulle kunna göra det. Han kan inte språka ännu finska. Så jag sa att det är nog jättesvårt det här. För att du skulle behöva finska. Men så hittar vi en arbetsplats där de också jobbar på engelska. Och jag lovar, jag har kontakter dit. Så jag sa, jag ska prata för dig. Och jag sa, jag gör det på onsdag. Det var förra veckan. Och det intressanta var att den personen som jag skulle kontakta, han ringer mig redan på morgonen innan jag har hunnit ringa. Och det är då det intressanta börjar alltihopa. För samtidigt, kvällen innan på tisdag, så har Suros varit ganska nere. Han har tyckt att det här är jättejobbigt. Så får han en hälsning via internet från Amerika. Från en av de här ministries där. Som säger så här att du ska inte vara orolig. Du ska vila i Herren. För jag förbereder för dig. Du ska inte ge upp. Och han har ju kämpat. Han har inte gett upp. Han har hållit fast. Men det var så tufft för honom den här kvällen. Och så får han ett budskap från Amerika. På morgonen när jag har pratat med den här kontakten. Så ringer jag till Suros. Och så säger jag så här. Hör du, jag har goda nyheter åt dig. Du får fara på en arbetsintervju. För jag hade pratat då och det ordnade sig. Så säger han, oj, ännu mera goda nyheter. För vad har hänt då? Jo, dagen efter det där som den tunga dagen, tisdagen. På onsdagen så ligger ett brev i brevlådan. Och där står det att Sara får komma till Finland. Amen. Och nu är det säkert så att det där brevet hade kommit ändå, eller hur? Det hade kommit även om inte Suros hade fått den där hälsningen från Amerika. Men förstår du? Gud, han har en timing. Han ger oss saker. Just då när vi behöver, så har han en hälsning för oss. För att vi inte ska ge upp. Intressant. För sen for vi till den här arbetsplatsen och gissa vad som händer. Alltså ärligt talat, jag hade ju inte tro för det här. Så jag sa åt Ros, du ska ta det lugnt nu, att ha inte för höga förväntningar. Så här. Han sa, nej, okej. Och så är vi där och intervjun och allt det här går bra. Och så åker han hem och han får veta att om några, att de tar kontakt, att det var inspirerande och bra, sa de. Att vi tar nog kontakt. Vet du, så ringer han ännu på onsdag kvällen och så säger, Edvard, jag måste få berätta. Den här dagen är ju helt otrolig, sa han. För nu ringde de och då sa de att de kommer köpa en film av mig som jag har gjort, som jag visar där. Och den kommer översättas till 15 olika språk. Då sa jag, halleluja. Jesus, han är med oss. Åh, vad jag har, vad det här paret som jag visar här, vad det har på något vis lärt mig mycket det här senaste året. Att liksom, Gud, han har omsorg, han är med oss. Han ser våra steg. Och ibland så får vi gå igenom de här processerna, därför att det är en del av det liv vi har. Men han är med oss. Och så vill jag bara till sist säga här. Oj. Det är den här bilden som jag nu igen. Där kommer den igen. Här ska ni se. Titta. Vila. Vad är den där bilden där till vänster? En hängmatta. Vad är den till höger? En hund. Se på ögonen där. Titta på den lite. Vila och förtrösta. Åh, vad det är svårt ibland. Har du varit med om det? Det är liksom bara, du möter, du går igenom olika skeden i livet. Du har att göra med människor där du tycker nu skulle det borde hända saker på en gång. Och du går med de här sakerna. Och då ska jag säga dig och bara ingjuta tro i ditt hjärta och säga dig idag. Du vet, det finns saker du kan göra och det finns saker som du inte kan göra. Halleluja. Det fantastiska är att du samarbetar med den som kan göra det du inte kan göra. Jesus själv, han som har gett sitt liv för alla. Hans händer är utsträckta till de människor som finns omkring dig, till dig själv. Han manar gott för dig. Han finns vid din sida. Han har inte övergett dig. Han finns där. Halleluja. Och till sist säger jag bara det här, att det är därför som tro är inte centrum i den kristna tron. Det är Jesus som är centrum i den kristna tron. Det är Jesus som är allt för oss. Det är han som ger. Jag har bara beskrivit tron. Jag har inte ens sagt att du ska ta steg 1 och 2 och 3 och 4. Jag har bara beskrivit det som jag tror att du själv också har upplevt att livet består i. Den vandring du går med tillsammans med Gud. Så kan du, tror jag, känna igen dig i en del av de skeden som jag har beskrivit idag. Och det är det som jag tycker är så underbart. Att Bibeln är ingen sån här dokusåpa. En sån här där allting bara är glansbild och hej och hå. Och jag tror att det är så viktigt att du som vill tro och vandra med Herren. Du får liksom rota dig i det här och förstå. Ja, vandringen är så här ibland. Men jag kan gå med Gud. Och jag kan tjäna Herren. Mitt i när det regnar hagel eller när solen lyser. Sån Gud har du och jag. Och han kommer aldrig överge dig. Halleluja. Den vecka som ligger framför. Det finns beslut som ska tas. Det finns människor som du kommer att möta. Du kommer behöva tro. Och egentligen är det så. Du kommer behöva Jesus. Eller hur? Utmaningar som du ännu inte har någon lösning på. Prioriteter, hur du ska välja, vad du ska sätta, vad du ska göra och inte göra. Böner som ska bes. Det är det som handlar om att den rättfärdige ska leva av tro. Amen. Halleluja.